Det är den visa människan som förstår detta. Den ovisa människan, det är den som inte förstår att leva på ett riktigt sätt, eller som är likgiltig för hur man ska leva för att leva framgångsrikt. Och med framgångsrikt menar jag då inte att få det bra, utan att leva vist och klokt, hur man gör saker rätt. Ett bra sätt att förstå vad det hebreiska ordet för vishet handlar om är kanske att gå tillbaka till Andra Mosebok 31. Där folket har fått i uppdrag att bygga tabernakel. Och Mose har fått mönsterbilden till det här fantastiskt vackra uppenbarelsetältet. Men när det nu ska i ordning ställas och materialet har insamlats för det syftet, så står det i inledningen till det här kapitlet: se, säger Herren, jag har kallat och nämnt Besalel. Och jag har uppfyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd och kunskap och med allt slags slöjd skicklighet, till att tänka ut konstarbeten, till att arbeta guld, silver och koppar och snida stenar för infattning och snida i trä. Kortligen sagt, till att utföra alla slags arbeten. Där har du ordet vishet, va? Som Guds ande hade uppfyllt honom med. Det vill säga en förmåga att veta hur man ska göra saker och ting på ett rätt sätt, på ett bra sätt, på ett riktigt sätt. Något som genomsnittspersonen alltså inte brydde sig om eller var likgiltig inför eller inte gjorde alls. Men det hebreiska ordet för vishet eller visdom, chokma heter det, det kom allt mer att tillämpas då i betydelsen. Här var det alltså den konkreta betydelsen att kunna vara slöjdskicklig. Men sen gick det över i den mera bildliga betydelsen, konsten att på ett framgångsrikt sätt och ett riktigt sätt kunna komma överens med både Gud och människor. Veta hur man ska leva på ett väl sätt med människor. Veta hur man ska leva med Gud. Inte så att Gud är svår att komma överens med. Att människor nödvändigtvis är svåra att komma överens med. Men hur man... Det är ett bra uttryck på engelskan. How to get along with people. How to get along with God well. Vad ska man översätta det med? Hur man umgås med människor. Hur man umgås med Gud. Att förstå vad som är rätt och fel, vad som är passande och icke passande, vad som är gott, vad som är ont, vad som är viktigt, vad som är oviktigt. Det är det här som visdomen handlar om och som avgör hur man lyckas med sitt liv. Det är den här kunskapen, det är den här insikten, den här visheten som Ordspråksboken uppmuntrar. Att kunna komma med det rätta ordet i rätt tid. Ja, det var ett tecken på vishet. Josef beskrivs som en vis man därför att han kunde tolka faraos drömmar i ett kritiskt ögonblick. Ingen annan hade lyckats och det var hans tur. Då kunde han. Konung Salomo beskrivs så som vis, och typexemplet ges med de där två kvinnorna kommer med ett barn som de var oense om vem som var mor till. Dela barnet enkelt och den rätta modern träder fram. Första Konungaboken 3. Den här formen, den här visheten, den skattades väldigt högt ibland människorna på den tiden. Någonting som vi nästan har förlorat i vår tid. Vad hör man talas om att det finns en vis man, en vis kvinna som man kan gå till och få råd? Säkert finns det, men vi kanske inte uppskattar det på samma sätt. Att ta vara på den äldre generationens vishet som finns där på grund av den erfarenhet de har. Och de flesta ordspråken är ställda i antitetisk form av parallellism. Flera kapitel. Det är en mycket vanlig form att ge ordspråket på. Och ni vet, antitetisk, om ni går till ordspråksboken 11, där hela kapitlet till exempel har den formen, så har det en särskild förmåga att driva in en sanning hos oss. Falsk vågar en styggelse för Herren, men full vikt behagar honom väl. Den framhåller alltså kontraster hela tiden. Kontrasten mellan den visa människan och den dåraktiga människan. Kontrasten mellan den goda och den onda. Kontrasten mellan sanna värden och falska värden i livet. Kontrasten mellan lydnad och rebelliskhet. Kontrasten mellan flit och lathet. Kontrasten mellan måttlighet och dumdristighet, va? Och omåttlighet. Hela tiden de här kontrasterna går igen i ordspråken. Och det ger liksom läsaren ett klart val. En klart valmöjlighet. Antingen är det så här eller också är det så här. Varsågod och välj. Det ger inget rum för kompromiss eller obeslutsamhet, så att man kan stoppa händerna i fickorna och säga, jag vet inte riktigt vad jag ska stå på för sida. Jo, men så här är det. Den ogudaktige gör en bedräglig vinst, men den som utstår rättfärdighet får en säker lön. Så är det. Det är två alternativ som ges i kontrast till varandra. Och det lämnar oss med ett klart val att göra. Va? Ordspråken är klara och distinkta. Det går inte, det finns ingen rum för någon kompromiss liksom. Ja, ni vet att Salomo står i inledningen till ordspråksboken som angiven författare. Ordspråksboken 1. Detta är Salomos ordspråk. Och det är en sammanfattande rubrik för hela boken. Sen vet vi att andra författare också finns med. Och nu ska vi göra ett hastig genombläddring av boken här. Och vi gör en liten översikt. För det första, bokens syfte ges i de första 6 verserna. Vers 3-5 av ordspråken kan man lära vishet och tukt, så att förstå förståndigt tal. Av dem kan man undfå tuktan till insikt och lära rättfärdighet, rätt och redlighet. Det kan giva de fåkunniga klokhet åt den unge kunskap och eftertänksamhet. Genom att höra på dem förökar den vise sin lärdom och förvärva den förståndige rådklokhet. Här ges liksom syftet med boken och varför de här ordspråken nu kommer att ges. Alltså moralisk, praktisk uppbyggelse och insikt, intellektuell, förståndsmässig sanning. Vers 6, av dem lär man förstå ordspråk och djupsinnigt tal. Sen kommer det från vers 7. 15 lektioner i visdom. Eller vishet. Det är från 7:e versen till 9:e kapitlets 18:e vers. Det är liksom 15 enheter här som inte framgår så tydligt utav paragrafindelningen eller kapitelindelningen. Och ni ser att ordspråksboken i början åtminstone nu riktar sig till unga människor. Speciellt till unga män. Men vi har rätt att ta det som en generell uppmaning till den unga människan. Hör min son, din faders tuktan. förkasta icke din moders undervisning. Så det är liksom den äldre generationens råd till den yngre. Och det börjar alltså i vers 7. Den första lektionen. Sen börjar den andra lektionen i vers 20. Visheten höjer sitt rop på gatan. På torgen låter hon höra sin röst. I bullrande gathörn predikar hon. Där portarna i staden öppnar sig, där talar hon sina ord. Och så håller visheten på att personifieras och tala här. Kapitlet ut så börjar lektion 3 i kapitel 2, vers 1. Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud. Och så fortsätter den lektionen hela kapitlet ut. Ni kan bara markera om ni vill i marginal de här lektionerna. Kapitel 3, vers 1, fjärde lektionen. Min son, förgät icke min undervisning. Låt ditt hjärta bevara mina bud. Och så fortsätter den lektionen till och med vers 18. Så kommer visheten tillbaka. Genom vishet har Herren lagt jordens grund. Och så behandlas det ämnet kapitlet ut. Lektion 7, kapitel 4, vers 1. Hören ni barn, en faders tuktan. Akta därpå så att ni lär förstånd. Kommer en ny, det ser ni, barn, det är mer allmänt riktat till barn. Hela det kapitlet och in i femte kapitlet till och med sjätte versen. Lektion 8 börjar i vers 7 där. Ser ni en ny inledning. Så hör mig nu, ni barn, och vik icke ifrån min muns tal. Kapitel 6 börjar ny lektion, vers 1, lektion 9. Min son, som du, om du har gått i borgen för din nästa och givit ditt handslag för en främmande. Och så fortsätter den lektionen bara 5 verser. Och så kommer en ny lektion till den late. Gå bort till myran, du late. Se hur hon gör och bli vis. Och så kommer i vers 12 den 11 lektionen. En fördärvlig människa, jag är en ogärningsman, är den som går omkring med vrånghet i munnen. Och så kommer en lektion om den människan i 6-7 verser. Och i vers 20 så börjar den 12 lektionen. Min son, bevara din faders bud, förkasta icke din moders undervisning. Så kommer det tillbaka förmaningar alltså till den unga människan. Kapitlet ut, lektion 13, kapitel 7, vers 1. Vi ser ny inledning. Min son, tag vara på mina ord. Göm mina bud inom dig. Och lektion 14, kapitel 8, vers 1. Hör visheten ropar. Och förståndet höjer sin röst. Och den 15 lektionen är kapitel 9. Sen kommer i kapitel 10 en tredje. Ja, nu är Romers 3 alltså. Salomos ordspråk. Och det pågår från kapitel 10 till kapitel 22, vers 16. Salomo levde, som ni vet, 970-930 ungefär. Före Kristus, så de här ordspråken är från hans tid då förstås. Och om vi läser i första konungaboken 4 och 32, vet ni hur många ordspråk Salomo diktade? Eller diktade heter det väl inte, men skrev. Ha? 3000, ja. Och i de här kapitlerna så har vi 375 utav dem. 375 korta, huvudsakligen antitetiska. En vis son gör sin fader glädje, men en dåraktig son är sin moders bedrövelse. Antitetiska. Och romersk 4 i kapitel 22, vers 17, går vi fram till det. Där ser ni att det kommer en ny avdelning. Och det är devises ord, står det. Och det här är tydligen en sån här grupp visa människor som har samlat, lagt en samling ordspråk här till boken. Devisas ord. Och det pågår från 22:17 till 24:22. Och det innehåller alla former av ordspråk. Ibland är det två rader som vi är ju mest vana vid, men ibland är det tre, ibland fyra, ibland fem, ibland sex. Vi kan ta en med fem strofer. Så det är ingen vanlig parallellism som vi är van att studera. I kapitel 23, vers 4. Möda dig icke för att bliva rik. Avstå från att bruka klokskap. Alltså i sådana syften. Låt icke dina blickar flyga efter det som ej har bestånd. Ty förvisso gör det sig vingar och flyger sin väg så som örnen mot himmelen. Allt det där är ett enda ordspråk, men det är sex strofer liksom. Fem, förlåt. Och i vers 12 har du en med sex strofer, samma kapitel. Vänd ditt hjärta till tuktan och dina öron till det ord som giva kunskap. Låt icke gossen vara utan aga, ty om du slår honom med riset så bevaras han från döden. Om du slår honom med riset så räddar du hans själ undan dödsriket. Sex strofer. Innehållet får vi kommentera senare. Men vi är fortfarande i hebreisk poesi. Och med det kärnfulla språk som man ser sig fri att använda. Va? Och då går vi till 24 kapitlet. Förlåt. Jo, 24 kapitlet, 23 vers. Det kommer andra avdelningen utav. Andra serien utav de här visa männens ord. Del 2 säger vi. Det var del 1. Del 2. Och det pågår till ja, kapitlet ut, 24 kapitlet ut. Romersk 5. Salomos ordspråk. Nu kommer de tillbaka. Och här ser ni i 25 kapitlets första vers att de är samlade av Hiskia, judakonungs män. Har gjort detta utdrag av Salomos ordspråk. Så kommer en ny avdelning på en 200, minst 250 ordspråk av Salomo. Samlade av Hiskia män. Och Hiskia levde på 726-698. Han regerade då, före Kristus. Så då vet vi att de, och de här visa männen, de, många som tror att de levde före Salomo. Så det betyder att de ordspråken är kanske äldre än Salomos ordspråk. Han växte upp i en tradition där den här formen av litteratur frodades alltså. Han var på ett sätt barn av sin tid och David undervisade ju Salomo, sin egen son. I alla fall Hiskias män 25:1-29:27 följer ingen given plan här utan ordspråken är blandade om vartannat. Nu finner du när du läser det här många ordspråk repeterade som du fann i sektion 3, Salomos tidigare samling i ordspråksboken. Ibland identiska faktiskt, men ibland mera att man känner att det nästan är samma sak. Sen tycker jag kommer en festlig kille här i 30 kapitlet. Låter inte det här mysigt? Detta är Agurs, Jakes sons, ord och utsaga. Så talade den mannen till Itiel och Ukal.
Jag tycker det låter för saftigt.
Det är nästan som någon slags fornordisk sagoinledning. Fornordiska isländska namn. Men vi vet alltså inte vilken dessa Agur var, vilken han var, hans ord och utsaga, han som han talade till Itiel och Ukal. Vi vet inte vilka det var. Men det visste man på den tiden naturligtvis. Annars hade det inte varit någon mening att det hade stått där. Men även här finns olika former och av ordspråk. Ingen enhetlig tema som går igen, kanske här heller. Det här pågår i det 30:e kapitlet bara. Kapitel 30. Men vad som är karaktäristiskt för de här ordspråken som Agur har, det är de här måttangivelserna som man kör med i ett kör. Titta till exempel i vers 15. Blodigen har två döttrar. De heter giv hit, giv hit. Tre finnas som icke kunna mättas. Ja, fyra som aldrig säga, det är nog. Och i vers 18. Tre ting är de mig för underbara. Ja, fyra finns som jag inte kan spåra. Örnens väg under himlen, ormens väg över klippan, skeppets väg mitt i havet och en mans väg hos en ung kvinna. Det är fina bilder där. Och så vers 21. Tre finnas under vilka jorden darrar. Ja, fyra under vilka den ej kan uthärda. Och så går det igen. Vers 24. Fyra finnas som är små på jorden och likväl är stor vishet den beskärd. Myrorna. Små på jorden men mycket vishet. Det är ett svagt folk. Men de är inte dåliga för det. Vers 29. Tre finnas som skrida ståtligt fram. Ja, fyra som har varit ståtlig gång. Och så räknas de upp det. Det här är lite ovanligt. Det är just det här 30:e kapitlet. Och det är Agur som kör med det här då, tydligen. Så kommer vi till nästan slutet här. Lemuel. Nu kapitel 31. De första 8 verserna bara. 9 verserna. Lemuel, konung Lemuels ord står det. Vad hans moder sa när hon förmanade honom. Väldigt fina grejer faktiskt. Hör min son, hör nu mitt livs son. Hör du mina löftens son. Giv icke din kraft åt kvinnor. Vänd icke dina vägar till dem som är konungars fördärv. Och så förmanar hon sin son. Man vet inte vem Lemuel är. Det är inget israelitiskt ord det här. Utan troligen en nordarabisk konung. Kanske i trakten av Uz. Därifrån, ni vet, Jobs vänner kom. Och här är alltså en icke-israelit som tillkännager en sann Guds tro. Och insikt. En del har menat att det var ett smeknamn på Samuel. Det var hans mors smeknamn på Samuel. Det är Lemuel. Förlåt, Salomo menar jag förstås. Inte Salomo. Smeknamn på Salomo. 10. Till sist. Alltså romersk 9 blir det då. Och det kommer lovet till den idoga kvinnan. Idoga hustrun. Och det är verserna som följer till slutet av 31 kapitlet. Och varför man tror att det är ett särskilt litterär enhet här från vers 10, det är det att vers 10 till och med 31 består av 22 verser och det är 22 bokstäver i det hebreiska alfabetet och varje vers börjar med en bokstav i det hebreiska alfabetet. Det är ett så kallat alfabetiskt poem det här som naturligtvis inte framkommer i svenskan men väl i hebreiskan. ett alfabetiskt poem och därför utgör det här en litterär enhet. Det finns psalmer som är konstruerade på samma sätt. Alfabetiska psalmer. Psalm 119 har ju också 22 underavdelningar. Va? Det är psalm 119 eller någon annan psalm. Som har varje bokstav i det hebreiska alfabetet. En avdelning. Där har vi gjort en liten översikt över den här boken. Rent innehållsmässigt och författarmässigt. Nu, mina vänner, ska ni få... Ni har fått de gröna bladen. Jag ska säga lite grann om hemläxan där. Nu har jag alltså inte gett er någon stencil, översikt över ordspråksboken. För jag tycker att dels har gjort det här, men ni har den informationen i den här boken också som ni kan köpa om. Jag tycker det är onödigt att jag liksom gör en egen grej när ni kan få den samlad på ett så fint sätt i den här boken. Så läs i den här boken till nästa gång sidan 111 till 115. 1, 2, 3, 4 sidor bara. 111 till 115 i Ivan Hellströms bok. Och har ni inte läst kapitlet innan om de poetiska böckerna av Saltaren, så gör det också. Framför er har ni nu det gröna pappret. Och med de uppgifternas hjälp så vill jag att ni bekantar er lite grann med ordspråksboken till nästa gång. Och när jag nu har gett er så här pass många skriftställen, till exempel under fråga 1, vad är bokens inställning till materiella tillgångar? Så menar jag inte att ni ska ge ett svar för varje vers, utan ni läser igenom de här verserna och ni ser snart olika kategorier som ni alltså kanske kan komma fram till en 4-5 svarsalternativ. Vad lär boken angående de fattiga och svaga i samhället? Också där ni läser igenom verserna och ni skriver ner svar. Det är inte ett svar för varje vers, utan en del verser liknar varandra, så jag förstår det. Jag minns 2-3 olika kategorier av dårar beskrivs i den här boken. Och jag vill veta om ni kan urskilja vad ordspråksboken anser vara dåraktigt och vilka typer av dårar, så att säga, som kan kännetecknas i de här, från de här verserna. Vilka sanningar om Gud, kanske en 4-5 sanningar om Gud du kan se i de här verserna. Fråga 5 kanske är lite svår. Vilka principer för själavård och rådgivning får du ut av följande verser? Men jobba med det, för det har mycket praktiska råd att ge oss när det gäller just kamratlig själavård, rådgivning, fina principer som jag hoppas ni kan upptäcka där. Sen vill jag ni göra en jämförelse mellan dessa två kvinnor. Dels den i kapitel 7, den lösaktiga, som var på jakt efter män när mörkret föll. Och dels den här i kapitel 31 som prisas av sina söner. Ni gör en jämförelse med de här kvinnorna. Ni kan ta de kategorierna jag har skrivit ner. På vilket sätt de tänker, vad de anser vara värt att leva för, vilka värderingar de har, deras attityd till kläder, syn på framtiden, attityd till Gud, till sina män, hur de talar, hur omgivningen ser på dem, deras rykte och deras arbetstid och konsekvenserna av deras liv. Och ni kan hitta flera kategorier säkert, men jag tror det kan vara ett intressant studie. Så lycka till!